fastnar för en fras. Tack så hemskt mycket för lovsången. Jag fastnar för den där frasen nu alltid. Du är vår själs begär. Du är vår själs begär. Jag fastnar för den där för att jag tror att mycket av det jag kommer säga idag kommer att landa i det. Hur skulle det se ut om det alltid vore sant? Om vi alltid drogs mot att Gud är vår själs begär, vår längtan, vår åtrå står dit. Vi ska börja alldeles snart med en bön som vi kommer att återkomma till i slutet också. Och när vi tar den i slutet av predikan så kommer jag be er att delta i den. Nu kan vi bara sitta i den tillsammans. Men det här är en bön om begränsning. Där var vi förra veckan, en bön om begränsning, goda gränser, om klarsyn. En bön som riktar oss mot centrum i den berättelse vi har idag, den här texten om Noa och floden och arken. En bön som jag tycker riktar oss mot tillvarons centrum. En bön som inbjuder oss att vara närvarande i oss själva, ytterst sett såklart närvarande i Gud och i den värld vi lever. Ska vi be. Gud, må jag leva inom de gränser du givit min kropp, mitt sinne och min ande. Gud, må jag leva inom de gränser du givit min kallelse, mina gemenskaper och min kapacitet. Må jag lära mig att leva i tillit och låta mitt hjärta fyllas av din närvaro. Må jag lära mig att stilla mitt sinne. Och uppmärksamt lyssna till din stilla viskning. Må jag ställa in mina öron till att verkligen höra dina ord. Och må jag på djupet njuta av varje ögonblicks helighet i din närvaro. Gud, må mitt inre vara i samklang med dig. Så att allt jag är och gör utgår från din kärlek. Amen. Du är vår själs begär. Den där bönen som är skriven av en kvinna som heter Christine Syne. Den hjälper mig väldigt ofta. Jag använder den ganska ofta. Den hjälper mig att aktualisera en fråga som jag åtminstone alltid vill bära med mig när jag går genom livet. Och den frågan är, var finns Gud här? En ganska enkel fråga, men den är lätt att glömma bort. Var finns Gud här? Vem är Gud här? Och vem blir jag då? Det gäller såklart även predikan som en sån här dag. Och frågan man alltid ställer sig är, vem är Gud i den här texten? Hur kan vi formas som personer, som gemenskap av Gud? Av en Gud som här i den här texten som vi snart kommer läsa håller hela skapelsens och människans smärta. En Gud som håller sundrandet och lidandet och utifrån det vill föra skapelsen till helhet. Och föra människan till tillit och till lydnad. Det är en sån Gud jag ser i den här texten idag. Det ska vi ta med oss. Och hur formas vi av Gud? Hur formas vi av Noa som vi också möter i den här texten? Som blir en slags spegel för oss. Den Noa som den här texten säger oss hade vunnit Herrens välvilja. Jag tycker det är en fantastiskt fin målning. Vi kommer tillbaka till en annan målning av den där konstnären sen. Så Noa beskrivs på sätt i den här texten som säger någonting om våran väg. Va? Han hade vunnit Herrens välvilja, står det. Noa var hederlig, han var rättfärdig. Noa som den som levde i gemenskap med Gud, står det också. Noa, den som Gud tänker på. Och sen börjar vattnet sjunka tillbaks. Den som blir del av ett nytt fredens förbund mellan skapelse och skapare. Den Noa. Vad gör det med oss? Och Noa arken, det här vet ni såklart, det är ju en klassisk bild av kyrkans roll i världen. Den kommer vi också återvända till lite grann. Men hur formas vi av Noas och hans familjs roller i den här berättelsen, av deras vänskap med Gud? Det ska vi ta med oss. Det kan vara lätt att tappa de här frågorna när vi möter en så överväldigande, omstörtande händelse som vi möter den här texten. Det är en naturkatastrof, skulle vi kalla det idag förmodligen. Det är drama, det är regn, det är översvämning, det är förtvivlan, det är lidande, det är död, det är en dyster historia. Med människan som skurk dessutom. Det är en berättelse som såklart är påfallande aktuell. Och kanske därför extra oroande. Den katastrof som är floden, det är ju konsekvensen av människans försök att manipulera, kontrollera och dominera skapelsen och allt i den. Floden är på något vis skapelsens återvildande. Ett slags frigörande från människans hunger efter kontroll, det där missbruket av frihet och som ofällbart lett till lidande. Och därför finns det ju också viktiga kopplingar till teman i andra centrala berättelser i de här första 11 kapitlen av första Mosebok, som ger en slags kosmologisk, kosmisk, teologisk ram till världens och människans tillstånd. Också en ram till fortsatta berättelserna som kommer längre fram i Gamla testamentet. I de här inledande kapitlerna har vi liksom, som vi hörde förra veckan, berättelsen om skapelsen, fall och människans ovilja mot att leva begränsad inom Guds goda gränser. Och vår svårighet att förstå vad det innebär därför för människan att vara fri. Det vill säga fri i den meningen att frihet är att leva i fred med Gud och grannen. I de här kapitlerna har vi också den där berättelsen om Babels torn. Om människans liksom, återigen självständighetslängtan, människans förmåga. Som tyvärr leder till en dragning att vilja dominera, skapa totalitära strukturer. De bygger ett stort torn som går hela vägen upp till himlen. Som slutar i ett förödmjukande, ödmjukande, språkförbistrande nederlag för människan. Ser det ut som, eller är det det? Och nödvändigheten av att tålmodigt lära sig att förstå människor som inte talar samma språk, som är annorlunda. Allt det där tar vi med oss. Först ska vi ta med in dig igen, och jag lovar, en något förkortad läsning. För det här är 3 kapitel av den här välkända berättelsen. Men vi ska ändå läsa den så vi får hela tråden. Och sen några korta reflektioner utifrån det. Och vi läser den i en riktning av bön, tycker jag. Och lyssnar till den. Från första Mosebok 6. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Och med dem alla fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Men Noa hade vunnit Herrens välvilja. Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man. Han levde i gemenskap med Gud. Noa fick 3 söner, Sem, Ham och Jafet. Men inför Guds ögon blev jorden allt mer fördärvad och full av våld. Gud såg att jorden var fördärvad eftersom allt vad människorna gjorde på jorden var fördärvligt. Han sa till Noa, jag har bestämt. Att jag ska göra slut på alla människor till de har fyllt jorden med våld. Jag ska förgöra både dem och jorden. Bygg dig en ark av gofeträ och inred den med olika rum. Bestryk dem både invändigt och utvändigt med jordbäck. Så ska du göra arken. Den ska vara 150 meter lång. Nu skulle jag haft den där bilden som Lars pratade om. 25 meter bred och 15 meter hög. Och du ska göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken ska du göra på ena sidan. Och du ska bygga den i 3 våningar. Jag ska nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden ska gå under. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustru. Herren sa till Noa, gå in i arken du och hela din familj till jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid. Av alla rena fyrfota djur ska du ta med dig 7 par av varje art, hanar och honor. Av alla djur som inte är rena ska du ta 1 par, hane och honor. Också av himlens fåglar 7 par av varje art, hanar och honor, så att de kan överleva på jorden. Om 7 dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter, och jag ska utplåna från jordens yta allt som finns till, allt som jag har gjort. Noa gjorde i allt så som Herren hade befallt honom. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. Vattnet fortsatte att stiga över jorden i 150 dagar. Då tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som var med honom i arken. Han lät en vind blåsa över jorden och vattnet började sjunka undan. I Noas 601 år, en gammal man det här. På första dagen i första månaden hade vattnet torkat bort på jorden. Och när Noa lyfte undan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp. På 27:e dagen i andra månaden var jorden torr. Då sa Gud till Noa: gå ut ur arken tillsammans med din hustru, dina söner och sonhustrur, alla de djur av alla slag som du har hos dig, fåglar, fyrfota djur och alla kräldjur som finns på jorden ska du ta med dig ut. Det ska bli ett myller av dem på jorden. De ska vara fruktsamma och föröka sig. Gud sa till Noa och hans söner: jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er. Fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Gud sa: detta är tecknet för förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled. Min båge ställer jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar molnen vid jorden och bågen blir synlig bland molnen, då ska jag tänka på mitt förbund. Förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag. Och aldrig mer ska vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen ska jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden. Noas söner, de som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. Dessa tre var Noas söner. Och från dem härstammar alla människor på hela jorden. Jag är inte förvånad att det har gjorts filmer på det där. Från dem härstammar alla människor på hela jorden. Så slutade. Vi lämnas alltså med en påminnelse om våra rötter i ett fredsförbund med allt skapat. Och att våran djupaste identitet ligger där. Som kristna kan vi såklart inte heller låta bli att läsa den där påminnelsen genom ett förbund i och genom Kristus som vi också inbjuds till. Även det är ett förbund som bär tålmodig, sårbar smärta i sig. I centrum av dem vi är finns ett kors, men den lidande guden har alltid funnits. Därför vill jag börja en liten bearbetning av det vi hört med just det här. Vad betyder det medlidande med skapelsen som är så tydlig i Guds reaktion? Vad betyder det här? Och hur den blir våran Guds bild med en Gud som så lider med sin skapelse att han bittert ångrar sig? vilka inbjuds vi att bli. Så vi är tillbaka till de där inledande tankarna och frågorna. Den smärta vi ser hos Gud är ju i texten såklart orsakad av människans laglöshet och våld. Orättfärdighet står det. Gentemot varandra, gentemot hela skapelsen. Ordet som översätts med våld här i Bibel 2000, Hamas, känner vi igen. Det bär liksom bägge de där betydelserna i sig, orättfärdighet och våld. Man skulle kunna säga att våld är den spetsiga delen av spjutet. Människan står inte ut med att vara begränsad. Så hon misstolkar sin frihet som makten att dra sina egna gränser. Men erfarenheten har ju såklart visat oss att vi som mänsklighet väldigt sällan eller i princip aldrig har andlig eller moralisk mognad nog att själva dra våra gränser. Vår längtan, eller vår åtrå, vårt begär, då är vi där. Alltså i relation till mat, till dryck, till trygghet, till intimitet, till kunskap, erkännande, makt, njutning, sex. Och längtan är svår att rikta rätt. Det tar lång tid och det går lätt till överdrift. Den blir lätt gränslös. Och ursprunget till djup glädje och det goda i all människans längtan, det finns såklart bara i Gud. Du är vår själs begär, sjunger. Där finns vår vila. Och i livet med Gud så lär vi oss tålmodigt hur all vår längtan, all vår åtrå, alla våra begär hänger ihop och hur den kan riktas tillbaks till Gud och till grannen, till världen vi lever i. För det gemensamma goda, för skapelsens goda. Helig altruism kanske man ska kunna kalla det för. Det är inte svårt som jag sa innan att låta den här historien och hela de här första 11 kapitlerna i första Mosebok läsa också vår egen samtid. Det är inte svårt att se alla de stora och små sätt som människan försöker kuva, manipulera och kontrollera varandra och skapelsen. Som uttryck för det problem som smärtar Gud i den här texten. Konsumism. Missbruk av mat, av droger, av makt, av andra människor. Vårt jagande efter trygghet och säkerhet. Besattheten av ekonomisk tillväxt som ett kvitto på det goda. Men med en saftig prislapp i slutändan. Någonting som texten också säger i inledningen, eller någon menar jag, som texten själv säger i inledningen, som faktiskt är hederlig och rättfärdig. Nej, nu läste jag fel rad. Backa. Så här blir det. Det är i den där smärtan som Gud ser Noa. Det står att Gud ser Noa. Och Gud ser någon som har ordning på sin åtrå. Gud ser någon som har ordning på sin längtan. Någon som texten säger i inledningen är hederlig. Rättfärdig. Noa levde i gemenskap med Gud. Vi vet inget annat om Noa. Finns ingen backstory. Men där, precis där börjar omformandet av människan och hennes längtan. Längre fram möter vi andra förbund. Vi möter förbund med Abraham. Vi möter formandet av ett riktigt konkret folk mitt i världen och för världen. Men här finns en parallell kallelse, det märker vi i den här texten, till hela mänskligheten. Då vi får veta att från Sem, Ham, Jafet och deras icke-namngivna hustrur härstammar alla människor på hela jorden. De skapar en gemenskap som är ny för en ny skapelse. Och det behövs gemenskaper som omfamnar andra berättelser. Och andra sätt att leva än de som vår trasiga benägenhet att följa vår åtrå helt okontrollerat gör. Både det personliga, det sociala och det politiska planet. Gemenskaper och personer som lär sig att rikta sin längtan, sin åtrå, sitt begär mot Gud och för grannskapets bästa. Man ska försöka säga ett par saker då om sådana gemenskapers roll i den värld som just vi lever i. Först i relation till den utmaning som man skulle kunna säga att konsumism och tillväxten som norm är för både människa och skapelse. Där var vi lite förra veckan, men den här texten inbjuder ju verkligen till det. Men sen vill jag säga någonting också om det som ligger i hjärtat och själen av den här texten. Nämligen gästfrihet. Som jag menar en tydlig grundton här. Och det säger också någonting om hur vi kan gensvara på den Gud som lider med oss. Och skapelsen. Gästfrihet som med lidande. Först då, så tänker jag såklart att kyrkan, att församlingen är den här gemenskapen jag talar om. Formad av en gästfri och tålmodig Gud som lagt ner, alltså som lagt ner den kreativa kraftkälla i oss som är våran längtan, som är vår åtrå och som är vårt begär. En Gud som givit oss en väg. Vi kan kalla den för lärjungaskap. Vi kan kalla den för Kristus efterföljelse. Han har givit oss en väg för att rikta våran längtan och våra begär åt rätt håll. Det finns en väg att gå. Och idag här till exempel, i gudstjänst, så firar vi den vägen. Vi riktar oss mot den. Det är därför vi sjunger, du är vår själs begär. Vi gör det i bön, vi reflekterar kring vägen i predikan som vi gör nu. Vi bekänner som vi gör om en stund, eller som vi gjorde nyss menar jag, utan att låtsas att vi snubblar på vägen. Och att vi därför inte kan döma oss själva eller andra för hårt. Vi delar det bröd och vin som tar oss in i Guds liv. Och gör oss till bröd för världen och sänder oss ut i den. En sån gemenskap lär sig på bland annat det här viset. Att det finns andra styrande berättelser än den som handlar om ständig tillväxt eller utveckling. Till vilket pris som helst. Sådana gemenskaper skapar utrymme för att frigöra sig. Från konsumismens till synes oändliga krav. Som är så tätt sammanflätade med en missriktad längtans drivkraft. I ständig aktivitet och produktivitet på alla möjliga plan. Det som är motor är mer i våra liv än vi vill erkänna. Och även en motor i den värld vi lever i. Jag kan inte motstå och visa det där minnet förresten. Från Twitter. I love how being an adult is just saying, but after this week things will slow down a bit again to yourself until you die. Och vi skrattar åt det. Den amerikanske teologen och aktivisten Chad Meyer, som jag gärna citerar, han satte huvudet på spiken när han sa i ett något bredare perspektiv att det som brister i den nu dominerande ekonomiska och ekologiska kärnberättelsen, och det är ett viktigt ord han använder, kärnberättelsen, det är att den sakta men säkert har förvandlat ekonomiskt utbyte från något med avsikt att tjäna och stärka sociala och ekologiska relationer till någonting som nu kräver att vi offrar sociala och ekologiska relationer. Kapital har ersatt gemenskap som det centrala i vår ekonomiska kärnberättelse. Man kan ju tycka vad man vill om hans formuleringar, men jag tycker att han observerar med skärpa hur det sätt på vilken vår ekonomi fungerar skiljer människor från varandra. Och stör, till och med förstör, möjligheten till social gemenskap byggd på ömsesidighet och utbyte. Just det som speglar en generös skapare. Dessutom omdefinieras ju skapelsen till en resurs att utnyttja. Och inte en gåva från Gud att vårda. I många avseenden är det här anti-evangelium. Det finns inte mycket vila för skapelse och människa. Mer obeveklig, obarmhärtig produktivitet. Och utarmning. För den här världsbilden, eller ramberättelse då, som gudstjänsten avslöjar och vänder oss bort ifrån och istället till någonting annat, den är rotad i det som driver människans längtan, begär och åtrå, om inte Gud får göra det, nämligen rädsla. Här i den här texten är det framförallt rädslan att det inte finns tillräckligt. Så vi offrar andra och vi offrar skapelsen. Det vi hamnar i blir en ond cykel frikopplad från skapelsens goda begränsningar som Samuel pratade om förra söndagen. Och det frikopplar oss från att söka det gemensamma goda. Den amerikanske kristne författaren, poeten och bonden Wendell Berry, han kommenterar det här väldigt nyktert i en bok som heter What Are People For? Och han skriver så här, det är också ganska roligt. Råttor och kackelackor lever sina liv i ständig tävlan under de lagar som dikteras av tillgång och efterfrågan. Medan det är människans privilegium att leva under rättvisans och barmhärtighetens lag. Det är inte konstigt om råttor och kackelackor gör det. rättvisans och barmhärtighetens lag. Nej, det är inte svårt att se hur berättelsen om Gud, floden och Noa och hela de här första 11 kapitlerna igen då, läser också vår egen samtid. Eller att se alla de stora och små sätt som jag såg innan, som människan försöker manipulera och kuva och kontrollera varandra och skapelsen som uttryck för det problem som sår smärtar Gud i den här texten. Och då har vi inte ens rört vid hur människans våld, rädslan för den andra i dess mest groteska och institutionaliserade uttryck hänger ihop med skapelsen och Guds lidande. Och vad det innebär för vår kallelse i världen. Väpnad krigföring kostar oerhört mycket för skapelse och människor. Och det skapar stora problem. Men det får bli en annan predikan, tack och lov. Det tar oss ändå vidare till det vi redan liksom har anat. Det som är rädslans motsats, nämligen gästfriheten som vi upptäcker hos Gud. Och det var det andra innan vi avslutar. Därför gästfrihet på djupet, den börjar just med Guds medlidande. I den här berättelsen ser vi hur Gud lider med skapelse och människa. Och vi förstår därför hur Gud för världen till den tillit och lydnad Gud önskar. Gud tvingar inte. Guds medlidande är vägen till en värld som liknar Gud. Och det här är viktigt, för det här är den här textens teologiska centrum. Det här säger oss vem Gud är. Eftersom det här till sist inte är en berättelse om en naturkatastrof och en man som bygger en båt när Gud står på avstånd och dikterar villkoren. Ja, precis som i alla förbund med människan så visar sig Gud sårbar. Ömsesidighet och förbund kräver det. Han visar sig sårbar, tålmodigt närvarande i människans och i skapelsens trassliga historia. Den här nya skapelsen som floden, det är nästan en ny skapelseberättelse. Va? Den sker med precis samma höga insats av sårbar tillit från Gud som den tidigare skapelsen. Den vi mötte i förra söndagens predikan. Och i dagens text så börjar det redan i arken. Det börjar redan innan vattnet dragit sig tillbaka, innan det finns ett blankt papper så att säga. Den här tålmodiga och sårbara gudens karaktär och vad han kallar oss till blir synligt redan där. När alla varelser är ombord och det står, fast vi läste faktiskt inte det, det står att Herren stängde igen om honom. Jag vet inte om ni har tänkt på den versen. Det är ganska roligt. In med nu, jag stänger dörren. Så. Det är något fantastiskt som händer där. För där är de ju nu. Jag vet inte hur många gånger det upprepas. Jag klippte bort några, men det är liksom, det är djuren, det är alla fyrfota djur, det är kräldjur, det är de som flyger och det är sju par hit och dit. Där sitter de, naturliga fiender, motsatser, djur och människor. Alla från denna av konflikt och våld plågade skapelse. Där sitter de tillsammans. Och här blir därför den här berättelsen om arken en slags, det blir en vuxen och som jag nämnde i början, ofta använd metafor för Guds folk. För kyrkan som den gemenskap och plats där vi lär oss att hålla motsägelser, motsättningar, konflikter och sår. Där vi lär oss att saker tar tid. Att vi inte omedelbart når förklaringar eller bokslut i trassliga relationer. Och att vi därför lär oss att inte ge upp. Eller falla tillbaks på vår längtan, vårt begär efter att ha rätt eller att vinna. Eller vår tendens att manipulera. Och där går det åt bägge håll. För igen, Gud välkomnar Noah. Han välkomnar hans familj och till sist hela skapelsen utifrån sitt medlidande. Sitt kostsamma deltagande i världen. Sin solidaritet, med ett annat ord som jag faktiskt lär mig att tycka om igen. Gästfrihet, att välkomna varandra. Det är i all enkelhet att känna igen andras behov och ta deras välfärd på största allvar. Att stå med andra i solidaritet. Det kan arken lära oss. Det finns en fin bild av just den här gästfriheten och solidariteten som talar till mig väldigt mycket. Som kommer från en annan man jag citerar ofta som heter Henry Nouwen. Han skriver så här. Ja, där har vi den där bilden förresten på akten. Jag läser den. Gästfrihet är att ge en trygg och säker plats för främlingen att sjunga sina sånger, tala sitt språk och dansa sin dans. Utrymme. Utrymme. Och att hålla det. I livet med Gud lär vi oss tålmodigt hur all vår längtan och åtrå hänger ihop och hur den riktas mot Gud och mot grannen. För det gemensamma goda. För skapelsens goda. Helig altruism. Ska jag backa tillbaka den där tavlan igen? För det var ju det jag sa. Det här, precis som den första, det är en tysk konstnär som jag brukar använda ganska ofta som heter Sieger Köder. Han är präst också. Jag tycker om den här arken. Man ser det som om både duvan och korpen. Det är korpen han skickar ut. Man ser det mörka, man ser det ljus som en regnbåg. Man ser också den här sårade gruppen, disparata gruppen inne i arken. Det är till och med en sårad arm som kommer upp och tar emot den här duvans olivkvist. Det är en oerhört läcker tal. Ja. Snart ska vi i alla fall ta del av brödet och vinet som vi pratar om. Där vi tas in i Guds närvaro och sänds ut. Där vi identifierar oss med Gud i en av de handlingarna som djupast omformar vår längtan. Våra begär och vår åtrå faktiskt. Kristi kropp för dig utgiven. Detsamma gäller ju allra högsta grad bönen. Där så mycket finns att utforska om hur vår längtan formas faktiskt. Och därför ska vi avsluta igen med den här bönen. Samma bön om begränsning och klarsyn som igen riktar oss mot den här berättelsens centrum, tänker jag. Mot tillvarons centrum. Mot Gud. Och som inbjuder oss att vara närvarande i oss själva. I Gud. Och för andra. Den absolut sista meningen kommer att dyka upp. I fet stil, den kan vi säga tillsammans. Ska vi be. Så Gud, må jag leva inom de gränser du givit min kropp, mitt sinne och min ande. Gud, må jag leva inom de gränser du givit min kallelse, mina gemenskaper och min kapacitet. Må jag lära mig att leva i tillit och låta mitt hjärta fyllas av din närvaro. Må jag lära mig att stilla mitt sinne och uppmärksamt lyssna till din stilla viskning. Må jag ställa in mina öron till att verkligen höra dina ord. Och må jag på djupet njuta av varje ögonblicks helighet i din närvaro. Vi säger tillsammans. Gud, må mitt inre vara i samklang med dig. Så att allt jag är och gör utgår från din kärlek. Amen.